Välkomna att följa med dagens debatt. Och det där vi ska observera och prata om det stundande EU-valet, och alla deltagare i dagens debatt är också kandidater i valet. Det ska nu sägas genast på en gång. Inför Europaparlamentsvalet så har det mest talats om att högern kan komma att gå framåt. Det har skrivits väldigt mycket om det på sista tiden, men det finns också sådana initiativ nu på vänsterkanten. Med bland annat den tidigare grekiska finansministern Yanis Varoufakis försöker en Europa-omfattande vänsterrörelse komma till tals med teman som social rättvisa, basinkomst inom EU och öppnare och mer demokratiskt EU. Vilken potential finns det i det här samarbetet? Det ska vi bland annat nu diskutera idag och lite ta ställning till de enskilda, rätt konkreta förslag som den här gruppen lägger fram. Och då säger jag välkommen till mina gäster. Här i Helsingfors-studion har jag Mia Haglund från Vänsterförbundet. Välkommen.
Tack.
Och Matilda af Hellström som representerar Samlingspartiet och ställer också upp i valet.
Tack.
Och i Åbo har jag Ida Schåman från SFP.
Hej!
Och Ville Niinistö från De gröna.
Goddag, trevligt att vara med.
Och när jag har så här mycket talföra gäster skulle jag egentligen kunna gå ut och bara lämna er och diskutera. Men jag tänkte att jag ändå stannar kvar här åtminstone en stund. Men det där, alltså, den här gruppen heter DiEM25. Och det är en förkortning av Democracy in Europe Movement 2025. De har då nu börjat förena sina krafter. De bland annat säger att om det drabbas, kommer nu en ny sån här finanskris eller ekonomisk stor kris som drabbar Europa, så då kan det vara början till slutet för EU. Att därför är det jätteviktigt att nu komma med konstruktiva motaktioner helt enkelt, öka demokratin. För det första, jag tar av alla en kommentar till det här, att ser ni sådana hotbilder mot EU som den här gruppen, att en ny ekonomisk kris kan leda till att hela unionen faller i bitar? Vi börjar med Mia Haglund.
Samtidigt är det ju nog bra att komma ihåg att EU bland många medlemsländer som Finland är otroligt populärt, alltså populärare än tidigare det här, i och med kanske också det stora strulet som Brexit har inneburit, både för Europa men också för britterna själva. Men samtidigt så skulle jag nog det här lägga någonting i det, för att den senaste krisen är ändå, den gick ändå ut över den vanliga medborgaren då, speciellt i södra Europa. Men också i Finland så skulle man nog kunna säga att det här recession blev utdragen på grund av de ekonomiska åtgärder som man då sa sig göra på basis av de här ekonomiska restriktionerna och reglerna från eurogruppen.
Så, nu får du bli lite mer konkret.
alltså det är en instramningspolitik som man har implementerat på hela euroområdet, eftersom vi är ett gemensamt det här finanspolitiskt område i och med eurosamarbete. Så ifall det blir en liknande våg, så ser jag nog att, så nu ser man ju gula västarna i Frankrike, att vad som händer när man implementerar det här politik som ett bra ändamål, att minska utsläppen för klimatet, men när man gör det så att de, vad ska man säga, de minst bemedlade känner det mest i sin plånbok, så blir det uppståndelse. Och jag ser liknande möjligheter i många europeiska länder ifall vi får en till recession eller ifall vi får till sådana här ekonomiska åtgärder.
Så du håller alltså med om att någonting behövs?
Absolut. Ja. Och det är nog också Vänsterförbundet har varit väldigt starkt med både i många år och också i senaste eurovalet. Vi behöver en förändring i eurosamarbete.
Okej, då tar vi Matilda af Hellström.
Tack, jag tycker
din synpunkt.
DiEM25 är ett jätteintressant initiativ, speciellt eftersom vänstern traditionellt har varit ganska splittrat när det kommer till EU-politik och hur man förhåller sig till EU överhuvudtaget.
Fortfarande finns det nog splittringar.
Ja, fortfarande.
Alla.
Absolut, och jag har förstått att DiEM25 det här på ett sätt arbetar till och med mot vänstern, för att de erbjuder ett alternativ som de traditionella vänsterpartierna inte har gjort. Jag tycker att det är också viktigt att se vilka utmaningar som finns i framtiden. Däremot så vet jag inte om man ska måla upp sådana hotbilder att en kris kan leda till en total splittring av EU, att vi har en massa utmaningar i framtiden som kan potentiellt utmana EUs enighet, men att börja säga att det leder till en splittring tycker jag tar det lite långt.
Mm. Då går vi till deltagarna som sitter i studion i Åbo. Ville Niinistö, vi börjar med dig. Hur skulle du kommentera?
Jag tycker att det är mycket intressant i det som de säger i DM-initiativet och den kritiken som förs mot den ekonomisk disciplinpolitik som EU förde i krisen stämmer i en stor del. Men samtidigt så det är bara en del av den, liksom, att det är nog i EU-valet så att de gröna har gått kraftigt framåt, till exempel i Tyskland och i vissa länder också vänsterpartiet går framåt, att de partigrupperna som har ett liberalt syn på saker som vill höja liksom sociala rättvisan i Europa går också i frammarsch, och sen är det extrema högern som också tar mycket uppmärksamhet, så att det är liksom de här gamla partierna där mittemellan som lite hamnar i skuggan och förlorar till exempel i Tyskland socialdemokraterna och kristdemokraterna. Så jag tror ändå själv att DM bara egentligen Varoufakis och hans grupp, de har bra initiativ, men det fokuserar lite för mycket på Greklands erfarenheter i förra kris, och till exempel vi gröna har en bredare syn på att egentligen behövs det mycket mera också när det handlar om klimatkrisen och mänskliga rättigheter, och inte bara fokusera sig på makroekonomiska frågor där de kanske går lite i överdrift i sin syn på statlig kontroll.
Vi ska fördjupa det där lite om en stund. Ida Schauman först.
Jag tycker att det är intressant, förstås ett intressant initiativ, och det här, hur skulle jag säga, som så att vi har helt klart, som Mia säger, haft ett missnöje i Europa, och vi har sett rörelser som Gula Västarna, vi har sett populistpartier, men jag tycker det är viktigt att inte dra för långtgående slutsatser av det, att vi har ett missnöje, för det är väldigt olika länder. I Grekland kan det handla om ekonomin. I Frankrike så är det de facto ännu också ganska oklart vad Gula Västarna egentligen vill. Och det som till exempel populismforskare säger är det att det enda som egentligen förenar många populistpartier är det här konsekventa motståndet mot all form av invandring och mångkulturalism. Att ekonomisk politik, så har vi till exempel Sannfinländarna i Finland som är väldigt höger i sin ekonomiska politik, och vi har också många vänsterpopulistpartier. Sen tycker jag att den stora frågan här som vi antagligen kommer att diskutera mera är det att ska EU ha någonting att göra med vår socialpolitik. Det är ju det som man egentligen talar om man talar om en basinkomst, så betyder det att EU börjar reglera socialpolitiken, och hittills har det här varit någonting som de flesta partierna varit eniga om att EU inte borde göra, och där håller vi nog fast i SFP vid den här närhetsprincipen, subsidiaritetsprincipen, alltså det att besluten ska fattas så nära invånarna som möjligt, och då säger jag nog att sånt som socialskydd så ska vi inte flytta till EU-nivå. Jag är inte heller övertygad om att det skulle göra det bättre för människor som har det svårt till exempel i Finland.
Det som du nu pratar om är alltså ett konkret förslag som DM25 för fram, så det är att alla EU-medborgare skulle få någon form av basinkomst. Och du kommenterade egentligen, vad tänker ni andra om den här tanken? Ida Schauman tyckte att det inte var en så god idé. Vi börjar här igen med Mia Haglund.
Jag ser nog att EUs medlemsländer förr eller senare alla kommer att behöva fundera över att implementera någon slags basinkomst. För att om man tänker på hur den framtid vi går emot, så är det ändå tillsammans med det här tilltag som vi måste göra för klimatförändringen, det kommer att föra med sig nya arbetsplatser. Det kommer också att minska på andra traditionella arbetsplatser. Men också automatiseringen kommer att minska rejält på en del arbetsplatser. Och när vi är i en sån osäker tid var folk måste bli mer prekariserade så att säga i sitt arbetsdag, att man har kanske kortare arbetsförhållanden, man har det här mer osäkerhet på arbetsmarknaden, så säger det som en balanserande effekt för människor, alltså att ha en slags basinkomst, så att du vet att om du har ett projektarbete till exempel som håller några månader, ett år, och sen vet du inte att har du någon trygghet däremellan, för att
ja, men det där förstår jag, men är det här ett jo eller nej nu, att är det en bra idé eller en dålig idé?
Alltså jag ser att EU kan ha någon slags roll som en främjare av basinkomst, men det är länderna själva som måste implementera det.
det blev klart. Matilda av Hellström.
Tack, jag tycker det är en förskräckligt dålig idé att implementera basinkomst på EU-nivå. Våra länder, eller EU består av 28 medlemsländer som har mycket annorlunda socialpolitik och samhällen överhuvudtaget och skiljer sig stort från varandra. Och det är viktigt att vi på EU-nivå samarbetar om de saker där vi får mer värde. Och samtidigt håller vi de saker som vi känner till bäst och som vi vet bäst inom de nationella ramarna. Och då för Finland handlar det uttryckligen om socialpolitik, utbildning och så vidare. Och det, om vi vill bevara den nordiska välfärdsmodellen i Finland så gäller det att behålla socialpolitiken på nationell nivå och sedan arbeta på andra saker på EU-nivå. Och precis som Ida sa här tidigare så den här närhetsprincipen är i en nyckelposition.
Vi tar samma ordning som just det. Jag hör gärna Ville Niinistös tankar också om det här.
Ja, jag tycker att det är inte så enkelt som vi hörde här nyss att det är egentligen så att om EU inte ser till att det finns spelregler för social rättvisa och minimisocial tryggheten så då är det ju i en svår ekonomisk kris. EU sätter ju gränser på att eller liksom jobbar för att marknader ska vara öppna och företagen ska ha det så bra som möjligt. Så att om det finns kris så länderna trycks i nuvarande läge på den riktningen att de ska skära ner från de som är utsatta i samhället, skära ner från utbildningen. Och det här är fel konstruktion, så det måste göras någonting åt det. Att om vi är i samma valuta så måste vi se till också att i en krisläge så de som har överskott som Tyskland till exempel ser till att de stimulerar andras ekonomi. Och där har de en rätt kritik från nationalekonomisk synvinkel och min åsikt är att basinkomst är ju framtid, men vi är inte där än att EU ska kunna införa det tillsammans. Det som EU kunde göra som ett första steg som att se till att invånarna ska ha det så bra som möjligt i alla länder och att vi minskar orättvisa liksom, sådär, spel mellan företagen i olika länder så ska vi höja minimisocialtryggheten i alla länder och sätta en minimistandard som kan sen överstigas av länder som har en bättre välfärdsstatshistoria som Finland. Och det kan vara det första
steget. Vi kommer in på det där om en stund, Ville Niinistö. Ida Schauman först, vad tänker du om en basinkomst i EU?
Jag skulle säga överlag så en basinkomst så tycker jag att borde utredas mer. Jag själv varit nog för någon form av modell i Finland alltså av socialskyddet där som bättre skulle ta i beaktande de förändringarna vi står inför på arbetsmarknaden. Däremot att gå in för det på en EU-nivå eller överlag sådana här miniminivåer till exempel på EU-nivå så brukar de facto leda till det att det sänker nivån i länder som Finland, Sverige, Norge där vi har, i Norge, ursäkta Danmark. Och det är problematiskt. Sen så skulle jag säga det här att kritiken av den ekonomiska politiken, så nu måste vi ju också komma ihåg, och det här tycker jag är en ganska central fråga i EU just nu, att politiker i sina egna hemländer tar ansvar för sin egen ekonomiska politik. Alltså det är att i Finland så är det riksdag och regeringen som har ansvar för att vår budget är i skick. Och då kan man inte skylla på EU för att man så att säga förutsätter att man sköter sin ekonomi.
Men om man har samma valuta så måste man också samarbeta.
Jag skulle säga som så att jag tycker att det är
otroligt
viktigt att vi får vidare sånt som bankunionen, att vi får vidare också de här stabilitetsmekanismerna. Där finns det stora problem inom eurosamarbete, att man har liksom skapat ett system utan att ha gemensamma spelregler. Ja. Och det behöver vi. Men det tycker jag inte leder mig till att tänka till att vi behöver en europeisk basinkomst eller att vi på detaljnivå ska reglera hur länder sköter sin ekonomiska politik, överskott och underskott. Utan jag tycker att den nivån vi har idag ändå är en helt acceptabel nivå av ekonomisk, ansvarsfull ekonomisk politik. Och det har vi också haft i Finland idag till exempel. Och så är vi under EUs gränser. Och jag upplever att det är en bra gräns också för andra länder.
Men jag faktiskt skulle vilja vidga nu det till de andra idéer som den här rörelsen DiEM25 kommer fram med. Så det också, de citerar nationalekonomen John Keynes. Och det där, de talar om en clearingunion i Europa. Och så talar de om att för att få det här att funka, den här unionen, så skulle alla länderna, då till en början med alla de EU-länderna, sträva till att ha en handelsbalans på noll ungefär. Och stora under- eller överskott i den här handelsbalansen skulle leda till sanktioner. Och har du då alltså överskott, så skulle det beskattas bort. Och då skulle de pengarna kunna gå till en europeisk fond. Det som man skulle använda till att stödja infrastrukturprojekt, alltså olika bygg, stora broar och grejer och saker, och sen grön ekonomi. Ni har alla säkert läst det här samma idépaketet. Och det här är ju sånt här som gör att många får hicka direkt. Att oj, hjälp. Och så kommer man ihåg Grekland och stöd. Och så har man en sån här tanke av att vissa länder är jättebra på det här med att balansera budget och andra är inte så bra på det. Och nu ska då alla dras så här med i samma kam eller under samma kam så här. Vad tänker ni om det här förslaget? Försök hålla det lite kortare, de här svaren, så hinner vi med mer.
Jag ser nog att det behövs en klimatfinansieringsfond på europeisk nivå. Vi har investeringsbanken, men vi behöver en klimatfinansieringsfond och vi behöver en gemensam Green New Deal. Och här ser jag att euroområdet ska vara en väldigt bra utgångsläge.
Men vad tänker du om det här med handels?
Och här är alltså till exempel just det här med handelsöverskott ska kunna vara en del av finansieringen av de här gemensamma projekten som vi behöver, som gynnar oss alla, som är till nytta för oss alla. Vi måste ha mer gemensam politik när det gäller klimatförändringen, när det gäller till exempel sådana investeringar till järnvägen och till tågtrafiken på centrala Europa som skulle kunna leda till att vi skulle kunna förbjuda alla flyg under 2 timmar på kontinentala Europa. Det är en enorm klimateffekt. Men sånt här kan inte enskilda länder bara göra ensamma. Det behövs det här finansiering som också överstiger landsgränser. Så jag ser nog det som en möjlighet.
Nu kom första gången ordet förbjuda in här. Och det är också sånt som gör att folk hickar genast. Men det var, jag hörde röster där i Åbo också. Ni ville kommentera det här också. Jag tar, alla får kommentera den här samma grejen. Men Ida, det var någonting du ville tillföra just.
No, för det första skulle jag säga att i det här politiska läget så tror jag att den här modellen är politiskt omöjlig. Det ska vi nog vara ärliga med, att det kommer nog inte att hända, så att det kan vara en fin tanke.
Jag kan säga det att Matilda nickar åtminstone.
Ja, och sen så skulle jag säga som så att redan idag så har vi via de resurser vi betalar till EU så finansierar vi olika former av fonder. Och det kan jag hålla med, vi kan ha en klimatfond. Men det att man gör det via överskott så skapar ett konstigt incitament. Det betyder det att nationella politiker som gör har en bra ekonomi som går på överskott så ska bli av med de pengarna. Vilket betyder det att det ska styra nationella politiker till att spendera så mycket pengar som möjligt, för annars tar EU dem, alltså förenklat. Och det här är inte, upplever jag, en bra modell att ha. Tvärtom så tycker jag nog att vi skulle kunna tala om och vi skulle kunna diskutera det, att ska EU ha till exempel någon form av egna skatter, till exempel en flygskatt eller någonting annat sånt här. Det skulle kunna vara ett sätt att ta in pengar till EU-budgeten som nog behövs. Men det här sätter en konstigt incitament för medlemsländerna att så att säga spendera alla pengar för att annars fara till klimatfonden i Bryssel.
Får jag fortsätta här?
Ja, du kan fortsätta sen, Matilda.
Ja, för att jag tycker att det här är en bra poäng som Ida lyfter upp. Jag tycker att från nationell ekonomisk synvinkel då är det intressant att fundera på att inom en samma valutaområde så det är visst så att de som har överskott, handelsöverskott eller budgetsöverskott, de ska ju hjälpa de områdena som har det svagt. Till exempel i Finland, Helsingfors, Åbo och Tammerfors spenderar pengar som skapar möjligheter för landsbygden att leverera sina produkter till städer, och det hjälper dem att det fungerar så inom ett land, men i euroområdet det fortfarande är inte riktigt perfekt läget på det sättet att vissa länder hamnar i problem också på grund av att andra lever på en stor överskott. Det är ett ekonomiskt problem, men det kan inte lösas så enkelt som DM föreslår. Jag tror att den bästa lösningen här är precis det som Ida säger, som är realistiskt och som är miljömässigt bra, att vi skapar nya sorters skatter som passar bäst också som en miljöreglering av marknader i EU-nivå, det vill säga skatter på plastprodukter eller flygskatt eller sådana här nya sorters skatt. Om det samlas tillsammans i Europa så reglerar och styr det marknader på ett effektivt sätt till miljövänlig håll, och får man pengar till att investera på forskning och infrastruktur som hjälper på att bygga hållbar ekonomi och lösa klimatkrisen. Mm. Och att det här är en lösning som är realistisk, som löser både ekonomiska kriser och miljökrisen och hjälper sysselsättningen, som är målsättningen för DM också. Så det borde vi göra först och se till att hur det funkar.
Matilda, din tur.
Ja, uttryckligen om att tala om att beskatta överskott så är vi genast ute på ganska hal och tunn is där, eftersom man sen kommer in och påverkar länder på en så så djupt ner i deras nationella system. Men det som är positivt och det som Ville också nämnde, det är det här att EU håller på att utveckla egna resurser. Och just den här plastskatten är ett gott exempel där EU kan få lite egna resurser utöver de här medlemsavgifterna som alla medlemsländer talar. Men jag ser inget behov att utveckla vidare EUs inkomster. Jag tycker att den nivån vi betalar, eller medlemsländerna betalar till EU, är helt passlig för tillfället.
Mm. Jag tänkte här på det här förslaget, så det är klart att det här är sånt just som gör att det som, jag tror det var Ida som sa att du använde uttrycket att det blir en sån känsla av att vi måste nu sätta sprätt på alla pengarna här för att annars tar EU dem. Och nu börjar jag direkt fundera att om man då har en firma, om vi tittar på det sättet, så här helt på privatekonomisk sån här, att man har en liten firma kanske, så lär man ju sig ofta det att det är bra att gå på noll. Att man ska inte göra så mycket vinst.
Men det måste föras en sån dialog. Jag tycker att det är en dialogfråga mellan länder. Och det är visst så att Tysklands konsumtionsmöjligheterna kan hjälpa andra länder. Men det kan föras via dialog och inte via skatter.
Mia Haglund vill
säga. Ja, det är också en ohållbar tanke att sätta de här länder som är i samma valuta att tävla mot varandra på det där sättet. Alltså vi måste ha någon slags gemensam, om vi ska ha en gemensam valuta, så måste vi också kunna balansera den på något vis. Så det är ju det som är problemet med själva eurosamarbetet, att det inte är genomtänkt på det sättet att man har just de här effekterna som kommer av att vi inte har en helt genomtänkt det här finansbalanserade finanspolitik och att vi inte för den politiken då tillsammans, att man kan inte liksom riktigt ha en sån här mellanväg som vi har nu. Att antingen så måste länderna få mer finanspolitiskt spelutrymme för att kunna driva en mera det här medlemslandsbaserad finanspolitik, eller så måste vi göra det mer gemensamt och då på något vis åtminstone justera de här över- och underskotten inom samma finansunion. Men jag ser att det läge som vi är i idag är ändå ganska ohållbart i det här samarbetet, och det kommer nog att det har mött mycket kritik och det kommer att möta ökande kritik ifall vi finner oss i ett likadant ekonomiskt läge som vi fick efter förra finanskrisen från och med 2008.
Det här skulle jag gärna höra era kommentarer på. Det här. Så, vi börjar med Matilda här.
Ja, jag tar vidare på det här att annars tar EU pengarna, och faktum är ju att EU väcker känslor och ibland också negativa känslor, och då uppstår den här känslan, och finländska medborgare vill inte betala om italienska banker tar risker. Det är ett faktum, och man måste på något sätt kräva att länder gör någon slags ansvarsfull politik. Det var ju helt horrorsituation nu i höstas 2018 när Italien presenterade sin budget, och kommissionen måste komma in och säga att det här är inte acceptabelt, att ni bryter mot reglerna, och det ser ut som att Italien inte skulle ändra sitt budgetförslag, vilket de gjorde sen i sista stund. Så att det måste finnas en slags, jag tyckte om vad Ville sa gällande det här, att en dialog där och att uppleva att man arbetar för ett gemensamt mål.
Det, om jag får fortsätta, Bettina, här, ja. så tänker jag som så att det förutsätter ju att det finns en relation, det finns en dialog mellan kommissionen och medlemsländerna. Det förutsätter det också det att vi har politiker som är villiga att bära ansvar. Och där såg vi ju Italien. Italien har nog själva också mycket så att säga i den ekonomiska situationen de är i. Men sen så att säga skyller man mycket också på EU, att det är EU som tvingar dem till en stram ekonomisk politik. Problemet är nog det att de själva inte ha pengar i kassan, så att säga. Och där är det nog liksom detsamma. Jag tycker att där måste man... jag tror inte att EU kommer att överleva, eller euron kommer att överleva längre, om vi skapar en total gemensam finanspolitik, som egentligen det var Mia talar om. Det som jag tror på är en bankunion. Det som jag tror på är ännu mera så att säga reglering, så att vi kan undvika liknande situationer som 2008, när vi var liksom helt i så att säga bogan. Men jag tror inte på det att vi kommer att få igenom en så att säga finans, och framförallt en nationalekonomisk politik som styrs så här mycket från Bryssel. Att det kommer inte gå. Och därför så ser jag nog snarare det att vi måste ha, som Ville sa, att ha en bra relation med medlemsländerna och förstås också ha medlemsländer som är villiga att följa reglerna och också tillräckligt starka verktyg för EU att ingripa om man inte gör det. För det är det som kanske undergräver förtroende också inom eurosamarbete är ju det att det har verkat som att det gäller olika regler för olika länder.
Men nu vill alla kommentera. Jag ville först och sen Mia Haglund.
Jag vill bredda lite att EU ska göra det som EU kan göra bättre än medlemsländer. Och det finns en obalans nuvarande läge att ekonomisk disciplin kommer från EU men inte någonting som bygger på hjälper människornas social rättvisa i medlemsländer, satsningar på framtid, det vill säga utbildning, forskning och sådana här. Att EU är lite för bakåtsträvande i det som EU kan göra. Och då tycker jag att vi borde se till att EU är bättre på att stoppa till exempel aggressiv skattesmittning. Så att sådana här frågor, om EU kan se till att det finns miniminivåer också för företagsbeskattning och se till att skatteparadiserna jobbas bort, så får välfärdsländerna möjligheter att beskatta och att få mera skatteintäkter, att man kan inte undvika skatter. Sådana här lösningar på EU-nivå mer, också se till att sociala rättvisan införs också inom euroområdet bättre, det vill säga miniminivåer där. Ja, mer investeringar på EU-nivå via sådana här fonder och nya skatter som plastskatt. Ja, och sen resten är en fråga om dialog. Och där tror jag inte på för stark EU-blandning till finanspolitik. Det måste vara via en dialog för att vi förstår att politiken är så i en så ostabil läge att man måste höja människornas förtroende på politiker och medlemsländer och i EU, och det måste göras via en dialog så att det som EU ger faktiskt ser till att alla har det bättre i framtiden i sin vardag, och medlemsländerna måste göra sin bit också.
Det lät nästan som Ville Niinistö, du skulle svara på en valkompass där.
men det är väl vad som är på kommande.
Problemet i sitt nötskal är ju det att enskilda medlemsländer inte har kunnat bedriva en sån till exempel socialpolitik som de har velat göra på grund av att de får de hotas med sanktioner från euronivån. Det är ju kärnan i problemet. Och här kan vi se till exempel
den ekonomiska nedgången i Grekland.
Där ser man till exempel case Portugal, var det här som har hotat de här då reglerna och det här det som man har ställt från eurogruppen och har satt in mer pengar i den sociala det här tryggheten de har
det här
på unga, utbildning, pensioner och så vidare, och det har lett till en ekonomisk tillväxt i Portugal. Ja. Så där det är ju det
sånt måste tillåtas.
Precis, exakt, och det är ju det som är problemet. Det är det jag menar när jag talar om att vi behöver någon slags mera, alltså att det är liksom inte möjligt att vi är på en sån nivå var vi begränsar just någon slags aktiv socialpolitik i de olika medlemsländerna, men sen det här tillåter vi stora överskott någonstans, någon annanstans som också kommer lite på bekostnad av
det här den inframningspolitik. Om jag får säga, det här är precis samma sak som i Finland i regeringsförhandlingar diskuteras, att är satsningar på utbildning och framtid investering eller en kostnad? Och det här handlar det om. Det måste ses som en investering också, inte bara en kostnad.
Det där, nu vill Matilda ha bett om ordet här länge.
Tack, jag tar vidare på det här med social rättvisa, och det är givetvis viktigt, men det är svårt om inte omöjligt att förverkliga på EU-nivå, för att social rättvisa kan man få via social trygghet. Och betyder det då att säg en medborgare i Finland ska beskattas till EU, EU tar pengarna och sen vidare distribuerar det som social trygghet i något annat land? Det låter som en byråkratisk djungel och ytterst problematisk.
Det är väl ingen som har lagt fram något sådant, det där förslaget. Nu talar vi ju om en gemensam politik för euroområdet som tillåter de olika länderna att själva bedriva en viss sorts socialpolitik och inte förbjuda den som det har gjorts från euroområdet. Det här skulle handla om någon ny slags beskattningsform i Finland som går rakt till andra länder inom EU. Det är nog verkligen inte vi talar om.
Nej, men det som jag skulle säga och jag skulle gå in på, alltså jag tycker att det här är viktigt att säga, För att det finns ingen i EU som förbjuder det att man satsar på arbetslöshetsunderstöd eller att man själv utvecklar en modell för basinkomst eller att man har en aktiv socialpolitik. Utan det var vad EU ville att den görs inom en sund budgetram. Och det här är nu målas det upp en bild av att det ska finnas EU-byråkrater som säger att nej, ni får inte ge pengar åt människor som mår dåligt. Och så är det inte. Det tycker jag nog också att det är lite att populistiskt de facto att hävda att det skulle vara så. Problemet är ju det när man har länder som Grekland där den ekonomiska situationen är så otroligt svår och där du inte har resurser. Men fortfarande så är det de nationella politikerna som också har ett ansvar att se till att pengarna räcker till. Jag tycker att det är en ganska farlig väg att gå in på att hävda att det är EU som ska vara emot en aktiv socialpolitik. För det har vi ju haft i Finland också länge. Ja, långt före den här regeringen, ja. När vi ville satt i samma regering, ja. Så har vi satsat mycket. Det har gått att göra. Så att hävda att det ska vara EU som nu är den stora bromsklossen för att vi ska kunna motverka ojämlikhet, för att vi ska kunna satsa på utbildning, för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringen. Ja. Så det är rent ut sagt oärligt.
Men sanningen är nog att det är mitt emellan. Att det som det nu diskuteras är att om man har budgetunderskott så får man stimulera då med åtgärder som ökar deltagande och ungdomar och sysselsättning och satsningar på utbildningen, eller ska EU stoppa det om underskottet blir för stor. Jag tycker att inom sådana här framtidssatsningar måste underskottkontrollen vara mindre strikt än när det handlar om saker som insatsar på framtiden. Och det här är den diskussionen nu som förs.
Nu tänker jag låta Matilda av Hellström svara, för hon blev anklagad för att vara populist här två gånger åtminstone, så att det där och sitta här med fingret upp och vill svara, så att ja, jag tror, inte mitt fingre då.
Nej, absolut inte. Här kastas ju ordet populist åt flera olika håll, och populism i sig är ju inget fel, men vi har många populister på alla fronter i EU. Däremot så vill jag bara understryka det att när det kommer till nationella budgetar så är det uttryckligen de som sitter där i riksdagen som har ansvar för det, och det som man sen gör på EU-nivå, så det är en annan sak. Och att se den här skillnaden, och där återkommer jag till det här DM25. Mm. För att nu när jag har läst deras program så verkar de helt ha bortsett den här nationella dimensionen i EU. Och det är jättefint att de har en så här pan-europeisk plan, men faktum är att det är ändå 28 medlemsländer, och då så finns det en slags svaghet i de här slags initiativen när de inte inser eller kanske bortser den faktoren.
Vi har inte massor med tid kvar, men det som jag skulle vilja ta upp är att finns det någonting då som DM25 har i er tycke gjort helt rätt? Det som de säger är, den heter ju alltså Democracy in Europe Movement 2025, de strävar till större demokrati. De vill bland annat öppna EUs processer mera. De vill att de här mötena ska direkt sändas. De vill få ut, alltså minska lobbyisternas inverkan på parlamentet.
Men det är inget nytt, det är precis Grönas program som vi har drivit i 20 år i EU. Så att liksom, bara att man har ett nytt grupp så gör det inte att det är någonting fräscht. men viktigt,
Ville,
viktigt, jo.
Ville, det är så att deltagande i EU-val är väldigt lågt, också ja. Här hos oss.
Ja.
Och det där, då är det ju någonting som är tokigt.
Såklart är det ju. Ja. Och de här sakerna som de lyfter upp, min synvinkel är att de har rätt problemsanalys. De lyfter upp precis rätt frågor. I vissa frågor går de alldeles för långt i en europeiskt makroekonomiskt synvinkel att EU ska göra allting. Men i sen den här transparens- öppenhetsfrågan så håller jag helt med. Alla lösningar är bra och vi driver dem också i Gröna. Att man måste öka människornas förtroende på EU via att göra det mer transparent och öppet. Att man kan diskutera saker också i förhand och inte bara efteråt.
Nu är det alla vill kommentera det här, så nu tar vi först Matilda, sen Mia och sen Ida.
Jag tycker det är jättebra med det här demokratiska och dessutom transparens, men det finns ett problem med den här transparens, för att Europaparlamentet är en av de mest transparenta institutioner vi har, speciellt jämfört med den finska riksdagen.
Det stämmer också.
Alla utskottsmöten sänds live på alla 24 officiella språk. Vem som helst i hela världen kan se alla utskottsmöten och alla plenum. Det kan man inte säga om Finlands riksdag. Så det här att, och förstås önskar jag att det skulle öka intresse för EU, och det, jag önskar att det gjorde det, men det verkar inte vara så att även om man har öppna möten så ökar man inte intresse för EU, och jag vet inte vad som är lösningen där. Men sen gällande det här demokratiseringen av EU, så EU är så demokratiskt som det kan bli med låg det här valdeltagandet. Men vi har då Europaparlamentet som representerar folket och rådet som representerar medlemsstaterna. Och Europa och EU består av europeiska invånare samt medlemsstater. Och för ett litet land som Finland så är det viktigt att alltid ha en röst i rådet också. Och då, därför är det viktigt att hålla det nuvarande systemet.
Mia Haglund.
Jag håller helt med Matilda om det här. Jag tror att det är ganska många som inte ens vet om att man kan se alla möten livestreamade till exempel. Att det är också någonting som jag själv har påmint många om när man säger att det här är så otillgängligt. Men det är ju jättebyråkratiskt. Mm. Alltså det är ju nog det. Och sen hur beslutsfattandets processer går, vem som egentligen har rätt att ställa förslag, att det är ju också känns som ett liksom, känns lite konstigt att välja parlamentariker in i ett parlament men att de ändå inte har rätt att ställa fram några lagförslag.
Men parlamentet är mer öppet än medlemsländernas ministerråd.
Det stämmer. Men där som det definitivt krävs mer transparens är just den här lobbyismen. Att få in någon slags det här register på vem folk träffar och hur mycket pengar man tar emot från olika grupper.
Ja, tack. Det var ett konkret förslag. Nu Ida måste också få kommentera det här. Så, och det där, nu sitter också Matilda här och vill kommentera lobbyisterna. Men att det där, tiden tar riktigt just slut. Så därför så Ida först.
Ja, jag måste säga att jag håller med det här med transparensen. Alltså att EU är väldigt transparent och man gör väldigt mycket. Och man har en stor budget också för att mepparna ska kunna bjuda in människor från sina egna hemländer. För att människor ska kunna bekanta sig med parlamentet. Förstå vad man gör där. Att jag tror nog snarare att utmaningen med EU är det, och varför människor kanske inte är så intresserade, är det att antingen är helheterna så pass stora att de inte känns relevanta i människors vardag. Alltså vi talar om handelspolitiken eller den inre marknaden, att det blir liksom grekiska för de flesta som läser nyheter. Man förstår inte riktigt vad det betyder. Eller så är det saker som vi tar helt och hållet för givet. Som den fria rörligheten. Svenska Yle hade en bra intervju med många unga väljare som sa att de har nu inte tänkt på det att vi får röra oss hur vi vill
som EU-medborgare. Ja.
Eller det att man kan fara på 50 000 finska unga har varit på Erasmus-utbyte, eller att Horizon finansierar en massa forskning i alla EU-länder.
Det här är ju en sak som har blivit väldigt mycket diskuterad i samband med Brexit, eftersom brittiska många unga har varit väldigt besvikna över vad de säger att den äldre generationen har då fattat beslut om. Men nu på riktigt så finns det ungefär 30 sekunder kvar. Så att, och eftersom som Matilda här bad om ordet för länge sedan, så ber jag dig fatta dig kort.
Ja, jag kan avsluta med att säga att EU har ett öppenhetsregister och det finns utrymme för utveckling. Men desto viktigare är det att vi har öppenhetsregister också på nationell nivå för att transparent är bra för samhället.
Och bättre politik också behövs.
Här tackar jag er alla för att ni deltog här idag i den här diskussionen om EUs framtid och olika lösningsmodeller som gruppen DiEM25 har fört fram. Ida Sjåman från SFP, Ville Niinistö från De gröna, Mia Haglund från Vänsterförbundet, Matilda av Hellström från Samlingspartiet, till alla kandidater i det stundande EU-valet. Och imorgon en ny debatt, samma tid, samma kanal. Hej då!